Det är nåd och nöje att få vara tillbaka här hos er. Jag hade förmånen att få vara här förra året, förra sommaren också. Nåd och nöje. Och Nima heter jag som sagt, Motalebzade. Jag säger det att nu är det nog bara månader kvar tills jag byter efternamn. Förkortade har jag inte för att jag ska gifta mig eller något sånt, utan bara förkortade rakt av på mitten typ. Jag har kusiner som har gjort det och jag lockas väldigt mycket av den idén. Så slipper man liksom... Ja, det är vad det är som man säger. Jag sa till min pappa någon gång att vet, när jag gifter mig pappa då kommer jag byta efternamn. Och då sa han, när du gifter dig Nima då kommer du förlora ditt arv. Det är vad det är. Jag bor i Huskvarna. Växte upp i Jönköping. Och har precis blivit klar med mina teologistudier. Jag har studerat teologi i 4 år på Akademi för ledarskap och teologi. Pingströrelsens pastorsutbildning. Som vi driver tillsammans med EFK, Svenska Alliansmissionen. Och ja, men hösten är fortfarande något av ett frågetecken. Jag är här med mitt moraliska stöd Robin Hagvall från Göteborg. En god vän till mig. Och jätteroligt som sagt att få vara här. Och jag har förstått att ni går igenom Jesu liknelser. Och det är liknelsen från Lukas 14. Liknelsen om den stora måltiden som har fallit på min saliga lott. Och... innan vi läser texten så tänker jag att jag vill bara säga någonting generellt om liknelser som jag tänker är gott att ha i bakhuvudet varje gång man läser eller hör en av Jesu liknelser. Dessa liknelser är ju inte menade att vara uttömmande förklaringar av allt vad evangelium, frälsning och kristen teologi heter. Utan de är menade att ge kompletterande men olika perspektiv av det som är Guds stora frälsningsplan. Så när vi läser exempelvis om den förlorade sonen som kommer hem till sin far, så ligger betoningen på omvändelse och betoningen ligger på faderns öppna famn. Men vi läser ingenting om ett försoningsoffer i den liknelsen. Likväl vet du och jag att ett evangelium utan försoningsoffer, det är inte Jesu Kristi evangelium. När vi läser om farisén och publikanen i templet så är, liksom ligger betoningen på rättfärdiggörelse och den ödmjukhet som Gud liksom vill se hos oss. Men där står absolut ingenting om omvändelse. Likväl vet vi att ett evangelium utan omvändelse, det är inte Jesu Kristi evangelium. Så de är menade att ge liksom kompletterande perspektiv på det som är kristen tro. De zoomar in liksom på olika delar av evangelium. Och bakgrunden till vår text är att Jesus på en sabbat befinner sig hemma hos en ledande farisé tillsammans med ett gäng andra gäster. Fariséer, de äldste, de skriftlärda. Och de vaktar på honom, de vill sätta dit honom som vanligt. Och han har precis botat en man som lider av vatten i kroppen, står det innan. Och näpst liksom dessa fariséer för att de har en dömande attityd och tycker att min sann Jesus, du dummar dig när du håller på att göra en massa goda gärningar på sabbaten. Och han har liksom talat om festtema generellt. Han har liksom sagt att när du går på fest, välj då inte de bästa platserna utan var lite ödmjuk. Och liksom när du går på fest så se till att, eller när du gör fest, se till att bjuda in de som är fattiga, de som är krymplingar, de som är liksom lama och blinda. Och så säger han så här: salig är du då eftersom att de inte kan ge dig någonting tillbaka. Du ska få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse. Och den här liksom kombinationen av att å ena sidan tala om fest och andra sidan tala om de rättfärdigas uppståndelse får en av de här gästerna, en av de här fariseerna, att börja tänka högt. Vilket för oss till vår text. Och jag tänker att vi gör så att vi står upp tillsammans när vi läser Guds ord. I vördnad inför Gud, i vördnad inför Guds ord. Du vet, när Bibeln talar, då talar Gud. Lukas 14, vers 15 till och med 24. Hör så Herrens ord. En av gästerna som hörde detta sa till honom: salig är den som får bli bordsgäst i Guds rike. Jesus sa till honom: en man ville ordna en festmåltid och bjöd många gäster. När tiden för festen var inne skickade han ut sin tjänare för att säga till de inbjudna: kom, nu är allting färdigt. Men de började alla ursäkta sig. Den första sa till honom: jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas att du ursäktar. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar och jag är på väg att se vad de duger till. Jag hoppas att du ursäktar. Och ännu en annan sa, jag har gift mig och därför kan jag inte komma. Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev denne vred och sa till sin tjänare, gå genast ut på gator och gränder i staden, för hit fattiga, krymplingar, blinda och lama. Tjänaren sa, herre, vad du befallde, det har jag gjort, men här finns ännu plats. Då sa herren till sin tjänare, gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in så att mitt hus blir fullt. Till jag säger er att ingen av de män som var bjudna ska smaka min måltid. Herre, öppna våra ögon så att vi ser undren i din undervisning. I Jesu namn. Amen. Varsågod och se. Festmåltiden i Guds rike är ju ett ständigt återkommande tema i Bibeln. I Matteus 8 så säger Jesus att det ska komma många människor från både öster och väster och ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket. I Matteus 26 så säger Jesus i samband med nattvarden att jag kommer inte smaka mer av det liksom som druvorna ger förrän jag ligger till bords med er i Guds rike. Och den gammaltestamentliga bakgrunden till detta finner vi i Jesaja 25, vers 6-8. Herren Sebaot ska på detta berg, det vill säga Sions berg, det vill säga Jerusalem, göra en festmåltid för alla folk. En festmåltid med utsökta rätter och gamla viner, ja med bästa vin, välklarat. Han ska på detta berg göra om inte den slöja som beslöjar alla folk. Det är täckelse som täcker alla folkslag. Han ska för alltid göra döden om inte Herren ska torka bort tårarna från alla ansikten. Sitt folks vanära ska han ta bort från hela jorden, till Herren har talat. Och detta går ju i uppfyllelse längst bak i Bibeln, i Uppenbarelseboken 19, där det står att han ska torka alla tårar och döden ska inte finnas mer och ingen plåga, ingen gråt. Det som liksom förr var, det borta nu, och så vidare och så vidare. Så Guds festmåltid, det som den här farisén liksom lite drömmande börjar tala om, det är en eskatologisk händelse, det vill säga det är någonting som handlar om den yttersta tiden, det är någonting som ligger bortom den här jorden i den kommande härligheten, någonting liksom som ligger långt fram i den eviga tillvaron. Och liknelsen, den inleds med att en man som tydligt representerar Herren själv ställer till med en fest och han bjuder dit många gäster. Och det kan vara värt att känna till att på den här tiden så var det bara rika människor som ställde till med fest. Så vi vet att den här mannen som ordnade det här partyt, han har högt anseende. Nyligen så dampte ner en bröllopsinbjudan i min brevlåda och där stod det OSA senast den 26 augusti. Och det gick till på liknande sätt i den här kulturen. Man fick säga till i förväg om man ämnade delta i den kommande tillställningen. Det är därför liksom när festen är klar så sänds tjänaren ut för att kalla på dem som redan har blivit inbjudna. De har redan tackat ja till en plats på festen och tjänaren går för att hämta dem. Vilka representerar de här tre personerna som tjänaren går för att hämta? Jag tänker någonstans att utifrån kontexten som är att Jesus befinner sig hemma hos en ledande farisee och sitter där med de här hycklande, självrättfärdiga ledarna för det judiska folket, så blir det ganska tydligt att det är dem han först och främst åsyftar med sina tre exempel på inbjudna gäster. Och de här fariseerna, de här judiska ledarna, överste prästen och allt vad de heter, för dem var det liksom en självklarhet att vi har ju reserverade platser där borta i himmelriket. Vi har ju reserverade platser i den kommande festmåltiden. Det är klart som korvspad att vi ska vara där. De bästa platserna ska vi ha. Det står våra namn. Farisén nummer 1, farisén nummer 2, farisén nummer 3. Liksom och så vidare. Va? Och det var inte bara självklart för dem, utan det var lika självklart för det judiska folket. För de tänkte att det är klart att fariserna ska dit. De är ju de mest fromma vi har. Det är de som liksom strängast lyder lagens bud och så vidare. Men så händer någonting chockerande i den här liknelsen. De inbjudna gästerna kommer en efter annan med ursäkter till varför de inte kan komma. Detta trots att de redan har sagt att de ska komma. Och faktum är att deras ursäkter är direkt värdelösa. Men de började alla ursäkta sig och den första sa till honom, jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den, jag hoppas att du ursäktar. Varför måste han se på åkern just den dag som han sedan tidigare har sagt att han ska på fest? Dessutom är det så att en person som hade råd att köpa en åker hade med väldigt hög sannolikhet råd att också anställa någon som har hand om den gården eller den åkern. Han liksom ber om ursäkt, försöker låta artig, men ursäkten är usel och en förolämpning mot världen. Nästa person, en annan sa, jag har köpt 5 par oxar, jag måste gå ut och se vad de duger till, jag hoppas att du ursäktar. Och återigen är det värdelös ursäkt. Vem prövar sina oxar först efter att man har köpt dem? Ja, men alltså, tänk att du kollar på en bil på Blocket, åker dit, köper den och sen efter genomförd affär, du skriver ditt namn, papperna är klara, du överför pengarna och så ska du testköra den på vägen hem. Det är helt och hållet orimligt. Det är inte så det funkar när man gör affärer. Det är en kass ursäkt och orden jag hoppas att du ursäktar saknar all form av tyngd. Han är fräck och han är respektlös. Ytterligare en annan sa, jag har gift mig och därför kan jag inte komma. Och den här snubbens fräckhet överskrider de andras, för han har liksom, han försöker liksom inte ens låta lite artig, men jag hoppas att du ursäktar och så vidare, utan han låter direkt barsk, jag kan inte komma. I 5 Mosebok 24:5 så läser vi att om en man nyligen har tagit sig en hustru så behöver han inte gå i krigstjänst eller åläggas någon annan tjänstgöring. Han ska vara fri 1 år för att stanna hemma och glädja den hustru han har tagit. Men varför kan de inte gå på fest? Varför kan de inte gå till fest bara för att de nyligen har gift sig? Fariseerna hade för övrigt inte en hög kvinnosyn, utan faktum är att varje dag, det finns nedskrivet andra historiska dokument som säger att varje dag brukade fariseerna tacka Gud för att de inte var hedningar och för att de inte var kvinnor. Det var deras kvinnosyn. Så för dem är detta helt absurt. Skippar de festen hos denna liksom man som hade högt anseende för att vara hemma med sin kvinna? Liksom vad händer där, sitter de och tänker? Och de sitter förmodligen vid det här laget och småskrattar åt absurditeten i Jesu liknelse. Så här behandlar man inte en rik man som har ordnat till med fest. Vad är detta för snubbar som gör på detta vis? Så den ene, han ska inspektera jord. Den andra ska testa sina oxar efter att han redan har köpt dem. Och den tredje är gift. Och samtliga dessa tre ger svar som står i tydlig kontrast gentemot det svar som de tidigare har gett den här världen. Jesus fortsätter och han säger så här. Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev denne vred. Poängen med fest var att ge heder och ära åt festvärden, han som hade ordnat till med fest. Men de här gästerna drar istället vanära över honom och behandlar honom som om han ingenting är, vilket väcker hans vrede. Du vet, den Gud som Bibeln beskriver i 1 Johannesbrevet 2 gånger som kärlek, Gud är kärlek, och gång efter annan beskrivs som alltigenom god, trofast, nådefull, barmhärtig. Han beskrivs också gång efter annan som en Gud som kan uppfyllas av vrede, helig vrede. Gud har inte en avslappnad, passiv, tillbakalutad attityd gentemot dem som avvisar honom. Du och jag, vi älskar Johannes 3:16, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son och så vidare. Men vi glömmer ofta vad som står 20 verser senare i samma kapitel, Johannes 3:36. Den som tror på sonen har evigt liv, den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Vilket påminner om orden i psalm 2, ge sonen hyllningskyss, det vill säga böj dina knän inför kung Jesus, kyss hans hand. Ge sonen hyllningskyss så att han ej blir vred och ni går under på er väg. Till snart kan hans vrede upptända. Saliga är de som flyr till honom. Gud är inte det minsta okej med att man behandlar hans ära som om den ingenting vore. Du vet, Bibeln talar väldigt mycket, Gud själv talar väldigt mycket om sin egen ära. Och att han, allt han gör han ytterst sett till sin egen ära, för sitt namns skull. En annan text som vi älskar är ju psalm 23. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar. Varför då? För sitt namns skull. Han gör det för sitt namn skulle en av mina absoluta favorittexter är från Jesaja 48. En av många texter där Gud talar om sin nitälskan, sin passion för sin egen ära. Och han säger, jag visste ju hur trolös du var. Han talar till judafolk. Jag visste ju hur trolös du var, att du kallades överträdare från moderlivet. Men för mitt namns skull håller jag tillbaka min vrede. För min äras skull är jag långmodig så att du inte blir utrotad. För min egen skull, ja för min egen skull gör jag det. Hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan. Gud är mer mån om sitt eget namns ära än om någonting annat. Och därför har han skapat dig och mig så att vi mår som bäst när vi ärar honom som mest. Vi finner vår yttersta njutning, vår yttersta tillfredsställelse så som vi är konstruerade och designade av allsmäktig Gud. När vi böjer våra knän inför honom. I Romarbrevet 1. Det är ju så att Romarbrevet är ju utan tvekan, man behöver ju inte hålla med, men jag menar på att det är det absolut vackraste som någonsin har skrivits. Så jag brukar säga att om du inte håller med så respekterar jag din felaktiga åsikt. Och i Romarbrevet 1, det är ju Paulus långa utläggning av evangelium. Två verser efter att han har sagt att jag skäms inte för evangelium, det är Guds kraft som frälser var och en som tror, så skriver han att Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet, orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Och vilken sanning då, frågar vi oss? Sanningen om den enda guden och hans härlighet. Guds härlighet är centrum i Romarbrevet. Och han säger att de som liksom har vänt Gud ryggen, vad de har gjort i själva verket, det är att de bytte ut den odödlige gudens härlighet mot bilder av dödliga människor och fåglar, fyrfota jord och kräldjur. Och två kapitel senare, de kända orden i Romarbrevet 3:23, alla har syndat och saknar vadå? Härligheten från Gud. Eller ta psalm 106, vers 19-22. De gjorde en kalv, guldkalven, vid Horeb och tillbad en avgudabild. Sin härlighet bytte de bort mot bilden av en oxe som äter gräs. De glömde Gud, sin frälsare, som hade gjort så stora ting i Egypten, så underbara verk i Hans land, så fruktansvärda gärningar vid Röda havet. Synd är Guds härlighet bortbytt. Synd är avsaknad av Guds härlighet. En festinbjudan från den evigt härliga, sköna, tillfredsställande guden som har kastats i papperskorgen till förmån för oxar, åkrar, människor och så vidare och så vidare och så vidare. Låt oss aldrig glömma hur mån Herren är om sitt eget namns ära. Vi gör inte lite som vi vill med Gud. Och jag tror att vi riskerar att hamna lite snett om vi läser de här orden i Jesu liknelse och säger, ouch, det måste verkligen ha svidit för fariseerna att höra de här orden. Jag tror att det finns något av ett varningens ord till dig och mig här, och att vi är klokt i att ta vara på det. För du vet, det är väldigt naturligt och väldigt enkelt för dig och mig att identifiera oss själva med de element i Jesu liknelser som framställs som väldigt hedervärda och positiva. I liknelsen om såningsmannen som vi finner i de synoptiska evangelierna i Matteus, Markus och Lukas. Du vet, den om sådden som liksom faller på fyra olika platser. En man som ska så kastar ut liksom sådden åt fyra olika håll. Och där hamnar vi vägen på stenig mark bland tislar och i god jord. Jesus berättar om fyra olika platser. Det finns tre dåliga, farliga, kassa, värdelösa platser. Och så finns det en bra plats. Och du och jag, när vi läser den här liknelsen, utgår ju automatiskt för att vi är den goda platsen, den goda jorden. Klart att vi har tagit emot Guds budskap och har landat rätt i våra liv. Vi stannar ju inte upp och tänker, ah, jag är den steniga marken. Jag uppfattar att de som visar sig vara stenig mark, tistelmark, vägkant, det är inte någonting som är uppenbart för en själv. Så jag tänker att det är viktigt att man i ödmjuka någonstans rannsakar sig själv innan man börjar automatiskt bara identifiera sig med de olika människorna i Jesu liknelser. För notera de ursäkter som dessa oförskämda gäster drar till med. Vad handlar de om? Jag har köpt en åker och jag måste gå ut och se på den. Jag har köpt 5 par oxar och jag är på väg att se vad de duger till. Ägodelar. Arbete. Ekonomi, affärer. De här snubbarna avstår sina platser på den här festen för att prioritera jobbet. Hur vanligt är det inte i våra frikyrkor att vi blir så uppslukade av våra yrken och våra karriärer att vi många gånger omedvetet säger nej till Guds inbjudan? Spelar ingen roll om man är ekonom, lärare, student, pastor eller någonting annat. Samma princip, samma regel. Den tredje personen säger, jag har gift mig, därför kan jag inte komma. Låt mig säga det här med all önskvärd tydlighet. Din partner, dina barn, din familj skulle kunna eventuellt bli potentiella avgudar i ditt liv. För all synd är i grund och botten en fråga om avguderi. Att finna sin yttersta glädje, sin yttersta trygghet, sin yttersta njutning och tillfredsställelse någon annanstans än hos sin skapare. Men du vet, djävulen, han är slug. Han kommer liksom inte försöka locka dig att beställa en balstaty från Tradera. Han vet att du går inte på den. Istället försöker han få dig att börja beskatta gåvorna, ägodelarna, relationerna, mer än gåvogivaren. Åkrar och oxar är inte någonting som är negativt i sig själva. Tvärtom kan de vara Guds goda gåvor som han ger till oss. Hans nåd in i våra liv. En hustru, en make är utan tvekan Guds goda gåva. Ordspråksboken 18:22 säger att den som har funnit en hustru har funnit någonting gott. Han har fått nåd ifrån Herren. Det är vackert. Mycket vackert. Men en gåva från Gud som börjar prioriteras och beskattas framför Gud har blivit en avgud. John Piper, en baptistpredikant i USA, han skriver, avguderi, det är inte att vilja ha den högsta glädjen. Avguderi är att finna den högsta glädjen i någonting annat än Gud. Gud ger oss gåvor för att vi ska komma honom närmare, inte för att vi ska ägna all vår uppmärksamhet, all vår tid, all vår energi åt de gåvor han har gett oss, utan gåvorna är ämnade att föra oss närmare gåvogivaren. Hör mig rätt nu, jag förespråkar inte att någon försummar sitt jobb, att någon försummar sin familj eller någonting annat. Paulus, han är väldigt, väldigt tydlig i 1 Timoteus 5:8. Han säger, men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, då har han förnekat tron och är värre än den som inte tror. Det är supertydligt. Det är brutalt. Det svider. Men vi ska inte försumma Herren heller. Med hänvisning till jobb, familj eller någonting. Och Jesu poäng här, det är liksom inte att just de här männen hade kassa ursäkter. Vad Jesus förmedlade att alla ursäkter är på den här nivån. I jämförelse med det som Gud erbjuder. Eller i kontrast till det som Gud erbjuder. Alla våra ursäkter, alla mänskliga förklaringar och ursäkter faller till korta och är otillräckliga. Och däremot förlämpande mot Gud. Våra prioriteringar i livet säger en hel del om vår relation eller brist på relation med allsmäktig Gud. Han sa till sin tjänare, gå genast ut på gator och gränder i staden och för hit fattiga och krymplingar, blinda och lama. Och tjänaren sa, herre, vad du befallde, det har jag gjort, men här finns ännu plats. Då sa Herren till sin tjänare, gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in, så att mitt hus blir fullt. Uppmana enträget människor att komma in. Dra i dem om du måste. Du vet, de här lama och blinda och krymplingarna, de kommer kämpa emot. De kommer säga, jag kommer aldrig kunna betala tillbaka. Jag kommer inte kunna ge någonting tillbaka till denna ärorika festvärld som bjuder in mig. Därför är det bäst att jag inte kommer. Du vet, de kommer känna sig ovärdiga att komma in under mitt tak. Men jag vill att du, tjänare, ska rycka i dem. Du ska vädja till dem. Du ska göra allt du kan för att få så många av dem som möjligt att komma in hit, så att mitt hus blir fullt. Och det är möjligt att vi liksom här i texten finner någon poäng om hur hedningarna inympas i olivträdet, som man kan läsa om i Romarbrevet 11 och så vidare och så vidare och så vidare. Men jag uppfattar att Jesu huvudpoäng tycks vara samma sak som han säger i Matteus 21 när han talar om en väldigt kort liksom förbifartsliknelse som en man med två söner, och han säger till den ene sonen, han säger till båda sönerna, gå ut och arbeta i min vingård. Och den första sonen säger, jag vill inte först, men sen går han dit och gör som pappa ville. Och den andra säger, absolut farsan, men sen struntar han i att gå dit. Och Jesus jämför överste prästerna, fariseerna, folkets äldste med den andra sonen, och han säger till dem något av det mest brutala. Han säger, publikaner och horor ska gå in i Guds rike, men inte ni. Till Johannes kom till er på rättfärdighetens väg, men ni trodde inte på honom. Men publikaner och horor trodde på honom. Och fastän ni såg det så ångrade ni er inte heller efteråt och trodde på honom. Alltså det här var människor, fariserna, som påstod sig vänta ivrigt på Messias ankomst. Som påstod sig vänta ivrigt på att Guds löften om den kommande härligheten skulle uppfyllas här och nu liksom. Som väntade ivrigt och gjorde ivrigt anspråk på att vara Abrahams barn, trons barn, löftesfolket som hade säkra reserverade platser. De rättmätiga, liksom inbjudna gästerna när det kommer till Guds rike och hans stora festmåltid. Men sen hatar de på Johannes Döparen när han kommer för att bana väg för Herran. Och när Guds inbjudan till sist kommer i form av Guds egen son, inkarnerad Gud själv i mänsklig gestalt, så avvisar de honom. Så vägrar de ta emot honom. Vi läser i Johannes prologen, han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Så Jesus avslutar liknelsen så här, till jag säger er att ingen av de män som var bjudna ska smaka min måltid. Och om fariserna satt och liksom småskrattade förut och hur absurd Jesu liknelse är, så dog utan tvekan det skrattet när Jesus säger så här. Och det som följde var total tystnad. För Jesus övergick precis från att berätta en liknelse i tredje person till att tala direkt till åhörarna som förstår vilka de ursäktande gästerna liksom symboliserar i liknelsen. Och kallar Jesus den kommande festmåltiden min måltid. Ingen av de män som var bjudna ska smaka min måltid. Kristus är värden och festmåltiden är Jesu Kristi festmåltid. Men jag uppfattar att den här liknelsen handlar inte först och främst om utstängande, handlar inte först och främst om Guds vrede, utan det handlar först och främst om Guds gränsöverskridande generositet. Han inbjuder och till och med uppmanar enträget var och en, även de mest otippade, även de mest till synes liksom olämpliga människor, att komma in så att hans hus blir fullt. Detta var för alltså gå ut och hämta lama och blinda och allt vad det. Du vet, detta var ju för fariserna lika chockerande att höra som det var att de ursprungliga gästerna kom med ursäkter och skippade festen. Jesus talar om fattiga, krymplingar, blinda och lama, precis som han gjorde exakt innan den här liknelsen. Jag nämnde det förbifarten i början. Vi läste då. Nej, när du ska hålla fest, bjud fattiga och krymplingar, lama och blinda. Salig är du då, eftersom att de inte kan ge dig någonting tillbaka. Du ska få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse. Och vi kan se genom hela Bibeln hur Gud har ett särskilt hjärta, en särskild passion för det som är litet och svagt. Och till och med i vissa människors ögon värdelöst. Samtidigt finner vi kanske här en ännu djupare, en ännu mer grundläggande och fundamental evangeliesanning. För vad har, men kanske framförallt hade på Jesu tid, fattiga, krymplingar, lama och blinda gemensamt? De stod alla i beroendeställning. De behövde alla någon som kunde hjälpa dem. Ingen av dem klarade sig på egen hand. Guds inbjudan går ut till alla som vet med sig att jag klarar inte mig själv. Guds inbjudan går ut till alla som är tomhänta, till alla som är ringa i egna ögon, till alla som är anspråkslösa. till alla som kan sjunga, intet kan jag giva dig till ditt kors jag sluter mig. Nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling. Huvudpoängen här, det är inte att Guds ursprungstanke var att bjuda in fariserna, men eftersom att de dissar honom så nöjer han sig med dig och mig. Det är inte Guds poäng, det är inte liknelsens poäng. Huvudpoängen här, det är att Gud älskar fullt hus. Gud älskar fullt hus, och han har skapat förutsättningar för dig och mig att delta i hans kommande festmåltid. Du vet, verkligheten, den tragiska verkligheten är att de allra flesta människor kommer med ursäkter och avböjer hans inbjudan. Men du vet vad den här liknelsen säger, att festen kommer aldrig att bli inställd. Gud ställer inte in sin fest. Det händer inte. Festen står kvar. Gud kommer fylla sitt hus. Gud kommer fylla sitt rike. Och därför säger Jesus i Markus 16:15, gå ut i hela världen och förkunna evangelium för hela skapelsen. Förkunna evangelium för hela skapelsen. Berätta om ett blodigt kors, berätta om en tom grav, berätta om tro, berätta om omvändelse, berätta om en evig härlighet. Gå ut till hela skapelsen, gå ut till hela världen. C.S. Lewis, den stora brittiska apologeten, han skrev att det finns bara två sorters människor. Det finns de som säger till Gud, ske din vilja. Och så finns det de till vilka Gud säger, fint, ske din vilja. Som du vill. Vilken sort tillhör du? För du vet, hur vi svarar på den frågan, det är ovidkommande för den kommande festen, men det är av evigt värde för oss själva. Festen står kvar. Gud ställer inte in sin fest. Och genom Jesu liv, död och uppståndelse har Gud möjliggjort för den mest eländiga syndare att få en ny position inför honom och få en ny relation med honom. Och denna nya position, det är ett resultat av Jesu Kristi transaktion på Golgata kulle, där han med sitt dyrbara blod betalar din och min skuld. En evig skuld som vi aldrig kan betala på egen hand. När han tar din och min plats på korset. Och den nya relationen, det är ett resultat av den heliga andes transformation. Där han liksom på ett övernaturligt sätt tar boning i den människa som förtröstar på Jesus Kristus. Och börjar möblera om i vilja och känslor och begär och sinne och förstånd och allt det som utgör människan. Ska gå mot avslutning. Den här liknelsen är ju Jesus svar till den gäst som tänkte lite högt, lite drömmande där i början liksom. Otvivelaktigen så tänkte han på sig själv när han sa, salig är den som får bli bordsgäst i Guds rike. Liksom tittar han på de andra. Det står ju inte uttryckligen i texten. Jag brukar tycka att man egentligen ska man inte läsa så mycket mellan raderna. Man ska faktiskt hålla sig till de faktiska raderna när man läser Bibeln. Det kan bli tokigt annars. Salig är den som vill bli bordsgäst i Guds rike. I Uppenbarelseboken 19 läser vi följande ord. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska. Och de sa, halleluja, Herren vår Gud, den allsmäktige, har blivit konung. Så låt oss vara glada och låt oss jubla och ge honom äran. Till lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Och att henne har givits. Givits. Hon har inte tagit. Hon har givits. Att klä sig i skinande rent linnetyg. Och linnetyget är de heligas rättfärdighet. Och hör nu. Och ängeln sa till mig, skriv. Saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han tillade, dessa Guds ord är sanna. Gud tilldelar var och en som förtröstar på Jesus Kristus skinande, rent linnetyg. Vem har hört någonting liknande? Du blir bjuden på fest och det är världen själv som klär dig i sina egna kläder. Han sätter på dig en vackrare, renare, mer dyrbar högtidsdräkt än du någonsin kunnat drömma om. Och denna fria gåva, denna rättfärdighet som Gud ger, denna position inför honom, denna relation med honom är ingenting annat än Jesu Kristi egen renhet oskuld, rättfärdighet som tillräknas och sätts in på ditt konto när du förtröstar på honom och hans frälsningsverk. Gud älskar fullt hus. Och min bön är att du tillhör denna otaliga skara, anspråkslösa själar som böjer sig ner inför honom, som kapitulerar inför honom, som kommer tomhänt och får ta emot av hans obeskrivliga generositet. Sista bibelversen, och sen ska jag avsluta. Psalm 22:27. De ödmjuka, det vill säga de som ödmjukar sig inför Gud, de som kommer i insikt om sin egen otillräcklighet, de ska äta och de ska bli mättade. De som söker Herren ska lova honom. Era hjärtan ska leva för evigt. Gud har sänt sin inbjudan i form av Kristus. Har du responderat? Han bjuder. Han står för maten, han står för drycken, han står för kläderna, han står för rubbet. Och det enda han vill är att du kommer tomhänt och säger: jag vill vara med här. Kom till Jesus. Amen.